P4 Dokumentär.
Det var alldeles för mycket pengar i bilen.
En värdetransport attackeras av maskerade män.
Nu vet jag att det är ett vapen som kan döda.
Jag hade ju ganska känt rånargäng på den tiden.
Polisen misstänker att det är ett insiderbrott.
Det var den här allmänna snutkänslan att det här gick väldigt lätt.
Det var en mardröm.
Du lyssnar på Insiden och rekordrånet. En P4-dokumentär i två delar. Andra delen.
I förra avsnittet av Insiden och rekordrånet.
Man blir ju väldigt fokuserad på sin egen överlevnad.
Väktarna Andreas och Peter rånas i en värdetransport. Gärningsmännen kommer över 9,6 miljoner.
När vi får reda på att det är så mycket pengar så funderar ju alla varför de hade tagit dubbla summan mot vad man får.
Polisen misstänker att det är någon inom allbevakning som ligger bakom rånet.
De är rätt säkra på att det är ett insiderbrott.
En knapp månad efter kuppen häktas Peter.
Det var svårt att ta in helt enkelt. För han verkade ju vara en schysst och trevlig person.
Peter förefaller ha låtit bli att hämta pengar på banken för att se till att det ska vara extra mycket i värdetransporten när han rånas. Men det saknas bevis mot honom. Och i förhör antyder Peter att Andreas är inblandad i rånet.
Han försöker ju liksom vända bort misstankarna från sig själv då, och pekar åt mitt håll istället.
Och så berättar väktaren Peter att han blivit attackerad av kriminella som misstänker honom för rånet och som vill ha en del av bytet. Peter lyckas till slut övertyga dem om att han inte är inblandad i kuppen mot all bevakning. Men det är långt ifrån sanningen, säger Johan Enander.
Jag var väl ganska känd som att jag var en av medlemmarna i Uppsala maffian.
Johan Enander är gängets torped. Han är lång och muskulös, med rakat huvud och ljusa ögon. En tidigare landslagsman i karate som blivit indrivare och dörrvakt.
Peter jobbade som ordningsvakt, jag jobbade också som ordningsvakt. Peter var kroppsbyggare, jag var karatekille. Vi var ofta på samma träningsställen ihop och så här. Ibland jobbade vi ihop och ibland så tränade vi ihop. Men vi var inte kompisar, så vi umgicks på fritiden så här.
Vad var han för liksom person? Hur var han som?
Peter var en schysst kille. Han var glad, han var stor, han var snygg. Jag var populär bland kompisar och tjejer och han hade ett bra liv.
Att Johan hade något med allbevakningsrånet att göra rapporterades inte i media när det här hände 1991. Och han ska nu, för första gången, berätta sin historia om allbevakningsrånet.
Peter kommer till mig en kväll och sa att han hade en bra grej på gång. Han sa att han var värdetransportchaufför, att han var med och lastade pengarna. Och han sa att det var mycket pengar, så det skulle ju se ut som ett riktigt rån. Och vi skulle ju vara ganska brutala då, fast på ett tränat sätt. Så det skulle slitas i dörrar och det skulle petas med pistoler och det ska hotas om att skjutas och grejer. Och liksom.
Fanns det någon plan på att Peter skulle bli skjuten i benet?
Ja, vi pratade om det. Men det är ju kroppspulsåder så kulorna kan ju studsa och slita med sig och grejer. Men vi på skoj så pratade vi om det.
Att slå till mot allbevakning verkar nästan för enkelt, tycker torpeden Johan, som går ihop med två erfarna rånare från Stockholm.
Allting var bra, vi gjorde generalrepetition allting och sådär. Och så skulle vi nästan, och då började de pressa priserna. De skulle ha mer, så vi blev osams. Och då så gjorde vi en överenskommelse att de skulle hoppa av. Så då tog jag två stycken Uppsala killar istället.
De går igenom planen på nytt och ska ses för en sista genomgång innan rånet. Men då dyker Uppsala killarna inte upp. Johan anar oråd, håller sig undan och tar inte kontakt med insidern Peter av rädsla för att polisen spanar på honom. Det blir tisdag morgon, den 14 maj. Johan har handlat i en vapenbutik och sen åkt till en avskild plats strax utanför Uppsala.
Så jag går ut där glad i hågen med mitt nya gevär och skjuter några skott. Och liksom på en gång så är det poliser där överallt. Jag tänker, vad fan är det här? Och jag är liksom, jag gillar inte poliser så där jättemycket. Så jag, och sen får inte skjuta där, hur som helst. Och jag tror jag sköt på en fasan också. Gjorde inte saker bättre. Så jag springer med mitt gevär och hoppar in i bilen och sticker därifrån. Jag tänker, jättekonstigt, men inga följer efter.
Han kör in till ett hotell i stan för att äta med några vänner. Och han berättar vad som hänt.
Det är så mycket poliser och allting i våran liv nu. Det händer så mycket grejer. Så liksom, det jag berättar, det är ingen som tar det tid som. Men nu hör vi på radion, helt otroligt, ett värdetransportrån i Uppsala den och den tiden och allihopa. Och jag har ju berättat vad jag har gjort på morgon.
Vännerna tror att Johan ligger bakom rånet. Men det som nu hänt vet han ingenting om.
Så allihopa tittar på mig. Det är jävel. Grattis. Grattis. Alla gratulerar mig till det här rånet. Och jag sitter och ser på min min. Då ser på min min att jag bara liksom så här. Och så jag ser ännu mer skyldig. Men jag är så chockad att det här rånet har gjort. Så jag sitter helt paralyserad och tittar på alla som tittar på mig. Alla är jätteglada för min skull. Men nu är glada för deras skull också. Så nu skulle det bli fest. Och jag bara, oj, jag fattar ingenting.
Snart hör rånarna från Stockholm av sig. Eftersom de tidigare varit med i brottsplanerna så förväntar de sig en belöning.
Och grattis Johan, grattis. Och liksom så här, tänk på oss och så här, lite semester eller någonting, vi gör någonting ihop. Men du ska ha stort grattis, sa de i alla fall. Och jag bara, va? Fick jag tag i de andra killarna. Kommer fram och ger mig en stor kram och pussar mig och allting. Och vi är så glada, så. Jag blir helt stel i hela kroppen.
Lite senare så möts Peter och Johan. Väktaren strålar av glädje, kramar och gratulerar Johan som inte förstår någonting. Även Peter verkar övertygad om att Johan genomfört rånet. Och nu vill han ha sin del.
Och jag bara tittar på honom. Då tänker jag så här, för så här bra kan man inte spela. Johan, titta inte på mig så där. Titta inte på mig så här, jag vill ha mina pengar. Johan, lägg av och titta på mig så där, jag vill ha mina pengar.
För torpeden Johan är det uppenbart att han har blivit blåst. Men av vem? Eller vilka?
Min grej var att jag kommer alltid få reda på sanningen. Men det måste ske snabbt. För pengarna tar slut snabbt. Så jag samlar ihop mitt gäng. Jag attackerar Stockholmskillarna. Jag attackerar dem hårt. Min plan är att göra så mycket oreda som möjligt. Och skrämma dem och allting. För att är det dem så kommer det stänka av sig. Det blev motsatt effekt, utan mot Stockholmskillarna så kom det in folk som garanterade att det inte var dem.
Tunga namn i den undre världen går i god för Stockholmsduon. Men skadan är redan skedd och insatserna har höjts rejält. Gangstrarna från storstan vill ha hämnd.
Så jag fick släppa de här Stockholmskillarna och det var så här nära att det skulle bli ett världskrig mellan Uppsala och Stockholm på grund av just den här grejen. Uppsala-killarna, de får sin sväng också.
Det visar sig nu att Uppsala-rånarna försvann för att en av dem blev tagen av polisen för att han vägrat göra lumpen. De blir hårt misshandlade innan Johan accepterar att de inte gått bakom ryggen på honom. Och nu får Johan höra att Peter har pekat ut honom som ansvarig för rånet. Och för Johan blir det ett kvitto på att det är Peter som lurat honom. Johan ger sig ut på jakt efter Peter och stöter ihop med en av dennes vänner.
Han hade ju köpt en Ferrari. Den hade jobbat dagen efter rånet. Det är klart det var han.
Bakom sportbilens ratt sitter en av Märstabröderna.
Och det fick han ju veta. Och han fick liksom, ja, det var jättejobbigt.
Han blir brutalt nedslagen och hamnar i bakluckan på torpeden Johans bil. Men Märstabon är oskyldig. Och nu är Johan ursinnig. Han har blivit dubbelt lurad och riskerar en blodig gängkonflikt. Johan ger sig ut på jakt efter Peter. Väktaren är i tvättstugan när gangstern hinner ikapp honom. Misshandeln är grym och utdragen.
Han blev ju blåslagen.
I flera timmar blir Peter slagen och sparkad. Pressad och hotad.
Alltså det får inte röra med en barnbok direkt vad som händer.
Johan har gjort det här förut och han vet hur han ska sätta skräck i sina offer. Men Peter erkänner inte, utan sluter sig i sig själv. Johan inser att han inte kommer längre och han låter väktaren gå. Johans plan är att en livrädd Peter nu ska kontakta sina kumpaner och att Johan den vägen ska nå rånbytet. Men innan dess så grips Peter av polisen. Och för Johan blir det slutet på hans jakt efter pengarna.
Och det var ju lite sinnesro för mig då att jag fick i alla fall reda på det här. För jag var ju taskig mot alla gäng. Jag var ju, alltså, med all rätt tyckte jag, men det tyckte ju inte de. Så jag fick ju be om ursäkt sen och liksom gottgöra, inte med pengar eller med, ja, liksom krypa och sen. Och alla har ju förstått också liksom min roll i det här och varför jag betett mig som jag gjort. Sen går det inte ursäkta, ja, det är säkert.
Pengarna är Johan inte längre intresserad av.
Jag var ju nästan säker på att det är ingen som ska ge mig pengar, då är det bättre att skjuta mig. Alltså det är en kaliber på allihopa.
Att Peter vågade lura Johan är något som än idag förvånar honom.
Ja, det var skickligt. Jag trodde aldrig. Jag avfärdade honom direkt. Aldrig han kan spela så bra. Det finns ingen människa som spelar så här bra. En glad kille som har gett, han ska gå in och hämta pengar. Han ska bara lämna pengar ifrån sig. Vi är inte där, vi är nonchalanta. Han gör det här själv istället. Så här grejer, och han är inte kriminell eller någonting. Och det här måste ha varit ett jätteprojekt för honom. Han måste ha legat sömlös på nätterna. Alltså grejen är så här, jag ser ju min del i det här. Alltså det är så här med gäng och kriminalitet. Alltså det blir mycket tråkiga grejer som man blir dragen i.
Strax innan midsommar släpps väktaren Peter från häktet. Fri, men fortsatt misstänkt. Det finns mycket som pekar på att han är inblandad i rånet, men det saknas konkreta bevis. Att misstankarna mot Peter har stärkts under häktningen, det har Andreas och kollegorna på allbevakning ingen aning om.
Min känsla också är nog att folk är nog rätt chockade. Det var ju vissa som tyckte att det, då är det klart att då är det ju han. Sådär. Och vissa var bara chockade och faktiskt inte trodde riktigt på det heller.
Det är sommar och väktaren Andreas går på semester tillsammans med sin sambo. Vilan är efterlängtad. Rånet och tiden därefter har varit slitsam för dem, med oro och sömnproblem. Men trots att Andreas stämplat ut så kan han inte skaka av sig olustkänslan från de många förhören.
Om Peter är släppt och det inte var han, ja, men 17 var det då? Ska de tänka om de inte får tag på dem? Sådär. Då kommer jag i någon mening vara misstänkliggjord hur länge som helst.
Från polisen hörs inget nytt om utredningen och över all bevakning hänger konkurshotet kvar.
God morgon, här är Upplandsnytt. Fortfarande 2 månader efter rånet mot en värdetransport i Uppsala är brottet ouppklarat och de 10 miljoner kronor som blev rånarnas byte är fortfarande borta. I jakten på gärningsmännen har polisen bland annat vänt ut och in på allbevakning.
Det är sommar och semester. Från polisen hörs inget nytt om utredningen. Konkurshotet hänger allt jämnt över allbevakning.
Det har varit en ansträngande tid, berättar vd Anders Forsén.
Samtliga har det här i bakskallen att någon gång ska det hända. För det händer ju andra bolag runt om i Sverige. Men trots det, när det händer, så blir det någon slags förlamning. Man står och funderar. Det kan inte vara sant det här. Men jag tycker också att vi har blivit en mer sammansvetsad grupp efter det här. Och det tycker jag är gott.
Hur har omgivningens reaktioner varit?
Du har ju de här, inom citationstecken, proffstyckarna som har då talat om för mig då och våra anställda att så här skulle väktarna gjort vid råntillfället och så här skulle ni agerat och så här skulle det vara. Det är en väldigt, väldigt stor turbulens omkring det här då, med tyckande och tänkande. Det tycker jag faktiskt är jobbigast.
Misstankar har riktats mot företaget också. Vad har det inneburit?
Polisen har ju gått igenom och förhört nästan samtlig personal. Och är det så att det är insidejobb, då kommer det säkerligen fram.
Och det är inte bara insidern som polisen är på spåren. Efter en månads väntan kommer genombrottet. Polisen har fått träff på några av de fingeravtryck som hittats på värdetransporten, berättar polisen Kenneth Ågren.
För hade vi skickat in och haft honom som misstänkt, då har vi haft svaret dagen efter eller samma dag som vi hade skickat in det, va?
Ja, vad jag minns är ju när vi fick resultatet från dåvarande SKL, alltså Statens kriminaltekniska laboratorium, att fingrarna hade gått in på en av de misstänkta. Och då hade vi helt plötsligt ett namn på en som skulle kunna vara gärningsmannen.
Det säger spanaren Anders Persson. Fingeravtrycken matchar en 25-årig Uppsalabo som heter Mikael. Han dömdes i tonåren för att ha deltagit i ett villainbrott, ett olaga intrång på en krog och för att ha stulit en motorbåt. Därför finns han i polisens register. Och nu är Mikael huvudmisstänkt för rekordrånet. Men bevisen är inte så starka som de verkar. Gärningsmännen hade handskar på sig vid rånet och Mikaels fingeravtryck sitter på utsidan av värdetransporten.
Det reagerar vi på. Vi hade varit bättre haft dem på insidan. De satt på utsidan.
När vi fick ett namn att gå på så blev det ju kartlägga hans bakgrund. Hans eventuella umgänge och så vidare. Så att det var ju samtidigt lättare. Vi hade ju färre misstänkta att fokusera på. Men samtidigt var vi tvungna att gå till botten med hans historia och se var någonstans hans möjlighet att göra det här rånet kommer in. Och vem han skulle kunna ha gjort det tillsammans med.
Den misstänkta rånaren Mikael kopplas samman med en jämnårig man, Jannis.
Man letar ju bandet mellan dem. Man tittar i register, man kollar i gamla utredningar. På alla sätt då försöker man se länkningarna här.
Männen är släkt. Jannis har nyligen gift sig med Mikaels syster. Och de har båda två, men vid olika tillfällen gått i samma klass som den rånmisstänkte väktaren, Peter. Polisen upptäcker snart att Jannis kusin, Christos, ordnat en minibuss dagen innan rånet och sagt till uthyraren att den ska köras till Grekland. Samma kusin har 11 dagar efter kuppen köpt en Mitsubishi för 200 000 kronor i 500 lappar. Mikael och Jannis misstänks vara de två män som slog till mot värdetransporten. Det stärks att de samma dag som miljonrånet lämnat Uppsala och rest mot Grekland. Det är nu i slutet av juli. De misstänkta rånarna är i Grekland med sina familjer. Men polisen får snart veta att de vänder hemåt.
Jag tror att det var genom telefonavlyssning. Vi fick in information om att de tänkte resa tillbaka till Sverige.
I förhören med insidern Peter har polisen inte nämnt Mikael eller Jannis. Så när den rånmisstänkta väktaren släpps tror han att polisen inte har koll på de andra gärningsmännen, säger spanaren Anders Persson.
När den här personen sen släpptes från polisen så kunde han meddela familjens anhöriga att polisen har inte en aning om vilka som har gjort det här. Så att de skulle i lugn och ro kunna komma hem. Det var ingen fara, menar han på.
Och med det är fällan redo att slå igen. Arlanda. Sent på kvällen den 8 augusti 1991. En stor grupp poliser och tulltjänstemän har samlats i ett rum på flygplatsen. Stämningen är förväntansfull. Flera av poliserna vet inte vad som väntar.
Flera månaders intensivt utredningsarbete och spaningsarbete vet vi att nu börjar det komma mot sitt slut.
Insatsen är omgärdad av ett ovanligt stort hemlighetsmakeri. Det här eftersom spanarna är rädda för läckor inom kåren.
Vi hade fått information om att kollegor hade blivit erbjudna pengar för att lämna information till vissa kriminella konstellationer i Uppsala. Så att när dagen för tillslaget kom, då hade vi samlat ihop kollegor som kunde tänka sig jobba under en viss tid med ett ärende som vi skulle meddela vid själva utsättningen. Så vi samlades på Arlanda och då berättades det att vi skulle gripa de misstänkta allbevakningsrånarna.
Planen är att civilklädda poliser ska låtsas vara resenärer. När de misstänkta hämtar sina väskor ska polisen smyga upp bakom dem för att signalera till tulltjänstemännen vem som ska plockas in för vad som ska framstå som en rutinkontroll.
Vi ville ju ta dem så tidigt som möjligt när de fortfarande hade garden nere.
Genomgången avslutas. Anders tar sin tomma resväska och går ut i bagagebanden.
Spänningen var ju på topp, absolut.
Det är en otålig väntan.
Vi försökte röra oss så avslappnat som möjligt och gå där med våra resväskor och smälta in bland övriga passagerare.
Så är han plötsligt där. Den misstänkta rånaren, Mikael. Nu hemkommen från solsemester, gåendes mot bagagebandet med fru och barn.
Ja, det jag gör instinktivt är ju att inte försöka titta på honom för att dra hans uppmärksamhet till mig, utan jag har honom i ögonvrån hela tiden och håller mig på ett säkert avstånd bara.
Mikael plockar upp deras resväskor och börjar gå mot utgången.
Så sluter vi upp ganska nära honom bakom så att tullpersonalen utan tvekan ska se vem det är som vi är intresserade av.
De rör sig mot tullen. Poliserna är på helspänn. Anar Mikael att något är fel? Märker han av männen som går alldeles bakom honom? Just när Mikael ska passera tullen så stoppas han. Märkbart irriterad blir han invinkad till ett avskilt rum.
När han satt där inne och väntade på att tullen skulle komma så gick jag in. Visa mitt polisläge, hälsa honom välkommen, Uppsala polisen. Och då föll rullgardinen ner framför honom. Det märktes att han var totalt oförberedd. Han mer eller mindre föll ihop där och han förstod ju vad det var frågan om.
Mikael körs i tystnad till polishuset i Uppsala.
Han svalde och svettades och uppenbarligen satt han och funderade på vad det var som hade hänt och vad som hade gått fel förmodligen.
Tillslaget är en framgång. Även den andra misstänkta rånaren, Jannis, grips på Arlanda. Och i Uppsala fångas Kristos in, misstänkt för medhjälp till rån. Den som saknas är Jannis pappa. Han är i Grekland med rånbytet. För av de 9,6 miljoner som försvunnit har polisen bara hittat 100 000 kronor fasttejpade under ett soffbord i Kristos lägenhet. Männen häktas och det är uppenbart att de är långt ifrån de typiska värdetransportrånarna. Mikael är fönsterputsare, gift och pappa till en ettåring. Jannis har en bakgrund som krögare och har två små barn. Kristos jobbar som busschaufför. Ingen av männen har ett förflutet med grov kriminalitet. När media rapporterar om häktningen samtidigt som väktaren Peter går fri så är det en lättnad för Andreas. Hans närmaste kollega har ändå inte svikit honom.
Då känns det ju rimligen bra liksom. Att, de har tagit dem och det var inte Peter liksom. Jäklar vad skönt.
Att fallet verkar gå mot sin upplösning gör inte att pressen minskar på Andreas som fortsatt känner sig misstänkliggjord.
Det jag märker, det är väl vissa kollegor som har frågetecken liksom, sådär, som kanske inte riktigt litar på mig heller då. Men det är å andra sidan är det andra som faktiskt stöttar mig ändå då. Och sådär. Så man, vad det gäller kollegorna så kände man ju ändå att man hade lite stödning. Så.
Men en av de häktade visar sig ändå ha ett nära band till allbevakning. Jannis drev tidigare väktarnas stammisställe, den grekiska krog som låg i samma korridor som vaktbolagets kontor. Och att Jannis nu misstänks för rånet blir en kalldusch för väktaren Jan Lindgren.
Inte chockad, men väldigt överraskad att han var inblandad. Alla på allbevakning kände väl han ägaren bra liksom och så. Bra kompisar och vi hade ju fester där och vi var där ganska mycket. De flesta gick in där och handlade lunch och så också. Ett ordentligt svek hur han liksom kunde göra någonting sånt.
Det är lite speciellt eftersom det är ett av de första brottmål jag får. Framförallt det första stora brottmålet som jag blev inblandad i som försvarare. Så av det skälet så minns jag väl detta något bättre. Även om det har gått mer än 30 år sedan så har jag lite bättre minnesbilder av just den här utredningen än jag kanske har utav andra.
Roger Häggqvist blir utsedd till Jannis försvarsadvokat.
Jag tror jag nästan var lite nervös då för att det var så stort. Det var mycket pengar det rörde sig om. Det var lite spektakulärt som det framstod då när jag blev förordnad.
Han sitter med när den före detta krögaren Jannis berättar att han omöjligen kan ha rånat värdetransporten eftersom han då var på väg till Grekland tillsammans med Mikael. Och det finns mycket som är underligt i hur männen betett sig, men inget som avslöjar dem som rånare. Polisens trumfkort kommer en vecka efter att männen häktats. Jannis fingeravtryck har hittats på värdetransporten, precis som Mikaels.
Initialt var det ju en förvåning över att det fanns några fingeravtryck, men sen kom man nog på att man ändå hade haft den här kontakten. Det framkom ju då efter de här inledande förnekandena att ha någonting med detta att göra, så framkom det ju en del så här, lite besvärande uppgifter då med fingeravtryck som hade påträffats. Det fanns ju någon bilaffär som hade gjorts och så vidare. Det sammantaget tror jag ledde till att då han och andra valde att erkänna. Det här var ju som sagt inga förhärdade brottslingar på något sätt, utan egentligen unga personer som då trodde sig kanske ha kommit på den perfekta kuppen.
Efter att ha erkänt för polisen så berättar Jannis och Mikael hur rånet gått till och att väktaren Peter är involverad. De båda männen säger att allt började med en dröm om att köpa en camping i Grekland. Och för den tidigare krögaren Jannis handlar om desperation. Han har flera hundratusen i skulder sedan en restaurangkonkurs. Männen tar kontakt med sin gamla klasskompis och numera värdetransportör, Peter, om att fejka ett rån. De gör två slarvigt förberedda rånförsök som avstyrs av Peter. Han är osäker på om han vill genomföra rånet och han tycker att det är för lite pengar i värdetransporten. Och det åtgärdar Peter den 10 maj då han låter bli att hämta pengar på SE-banken. Samma dag möts trion av en slump vid värdetransporten och Jannis och Mikael lämnar de avgörande fingeravtrycken. Fyra dagar senare slår de till. Jannis stoppar värdetransporten och Mikael störtar fram med en pistolattrapp. Och att stöten sker samtidigt som Uppsala polisen är på väg till Åland är en slump. Efter kuppen kör kusinen Kristos rånarna till Gottsunda där Jannis pappa väntar vid den hyrda minibussen. Tanken var att åka direkt till Grekland, men Jannis och Mikael hör sirener, får panik och springer ut i skogen. Där gömmer de kläder och vapen. Jannis pappa och Kristos packar om rånbytet till två resväskor som stuvas in i minibussen. Den nya planen är att de två rånarna flyger ner till Malmö. Kusinen Kristos och pappan kör ner med minibussen. De möts upp och Kristos reser hem medan de andra fortsätter till Grekland. Hemma i Sverige delar Kristos ut rånpengar till familjemedlemmar och köper en bil. Han får 300 000 kronor som betalning för att ha hjälpt till med rånet. Mikael och Jannis familjer kommer till Grekland. Jannis gifter sig med Mikaels syster på ett bröllop med flera hundra gäster. Jannis säger i förhör att han tror att hans pappa kan ha använt rånpengar för att bekosta festen. I augusti reser de hem och grips på Arlanda. Men det rekordstora rånbytet är borta.
Jag tror det mer var lockelsen utav de här stora pengarna. Sen så var det väl så att kanske både han och andra hade naturligtvis, som man har i den där åldern, lite ekonomiska bekymmer sådär.
Jannis är ångerfull och säger till förhörsledaren att han tvekade länge om att vara med på rånet. Men de stora skulderna och förhoppningen om att ge barnen en bättre framtid fick den före detta krögaren att ta risken.
Mina damer och herrar, då vill jag få hälsa er hjärtligt välkomna till den här hastigt påkomna presskonferensen. Som är föranledd av att utredningen kring rånet mot en av Allbevaknings värdetransportbilar den 14 maj i år. Den utredningen går nu mot en upplösning.
Det är den 20 augusti och Radio Uppland sänder direkt från polishuset i Uppsala.
Och med det så ber jag att få överlämna ordet till chefsåklagaren Bo Josefsson. Varsågod.
När vi fick tillfälle att jämföra fingeravtrycken ifrån bilen med de fingeravtryck som vi så småningom fick ta på de gripna personerna, så visade det sig att våra teorier om hur händelseförloppet hade gått till stämde överens ganska ordentligt. Och följden blev att när de konfronterades med de här uppgifterna efter ett flertal förhör, så erkände de två gärningsmännen, och de berättade också då att de hade planerat det här rånet tillsammans med chauffören av bilen. Det resulterade då så småningom i att vi kunde få tillräckligt med bevisning mot chauffören, och han blev som sagt häktad för en och en halv timme sedan. Det är ju så att om båda chaufförerna hade varit inblandade, då hade det blivit grov stöld förmodligen som brottsrubricering. Men eftersom den ena chauffören här ser ut att vara helt oinvigd, och den enda som kan branda den andra, det är ju om den häktade väktaren skulle komma med påståendet att den andra har varit med också.
Väktaren Peter häktas, och det är smärtsamt för Andreas att inse att han verkligen blivit bedragen av sin närmaste kollega.
Så man går ju liksom lite upp och ner här i humör liksom. Att nu börjar de kanske liksom få tag på de som verkligen gjorde det här. Och det känns ju ganska skönt då. Till att, men vad fan, de fortsätter att misstänka mig. Vad är det här liksom?
När den rånmisstänkte väktaren Peter konfronteras med sina medkumpaners erkännande, så ger han upp. Peter berättar att när de gamla klasskamraterna Mikael och Jannis tog kontakt, så var väktaren först tveksam till att genomföra rånet. Men att han till sist lockades över av de stora pengarna. Och så börjar Peter säga att Andreas kände till stöten.
Jag har sagt vid några tillfällen att jag har fixat ett par som robbar oss, och det sa jag ett par, tre veckor innan brottet hände. Han svar var, jaså, det låter bra, med ett leende på munnen.
Det här är en inläsning av delar av den text som Peter lämnat till polisen, där han beskriver hur rånet gått till och att Andreas var införstådd i planerna.
Jag ville inte blanda in Andreas i det här, men jag känner att om allt ska fram så ska allt fram. För om Andreas hade agerat annorlunda så hade jag också gjort det. Jag ville egentligen inte utföra det här brottet.
Det här är helt nya uppgifter från väktaren Peter. I sitt första förhör efter erkännandet säger Peter att han inte diskuterat rånet med Andreas. Men nu ändrar alltså Peter sin historia och hävdar att Andreas visste att kuppen var fejk. Rånarduon Jannis och Mikael säger att Peter lovat att Andreas inte skulle ställa till med problem vid stöten och att Andreas varken gjorde motstånd eller såg rädd ut när de slog till. Och eftersom männen menar att Andreas var införstådd i brottsplanerna så erkänner de stöld och inte rån.
Inställningen från hans och de andra sida var ju då att båda de här väktarna då som körde bilen var involverade i detta.
Andreas trodde att saken var klar. Alla inblandade har ju erkänt. Ändå kallas han till polishuset på Salagatan till nya förhör.
Det trycks ju ännu mer på att jag... om jag skulle ha låtit mig rånas, om jag verkligen liksom, eller om det var så att jag menar, om jag hade anledning att frukta för mitt liv eller inte.
Han ställs nu inför påståenden om att han känt igen den tidigare krögaren Jannis, att han varit med på planerna och att han varit för passiv. Det är i många fall rena lögner. Men Andreas måste ändå försöka bemöta dem i polisförhören.
Att få någonting sånt sagt om sig som man vet inte är sant men inte kan motbevisa. Jag kan ju inte rent få mig för att jag har ju ingenting som bestyrker det.
Andreas nätter plågas av en återkommande mardröm. Han är tillbaka i värdetransporten tillsammans med Peter. Maskerade män kommer emot dem. Kollegan försöker fly, trycker gasen i botten. Då plockar en av rånarna upp ett hagelgevär. I nästa stund fylls bilen med bly.
Det var ju liksom en känslostorm utan dess like liksom. Både att bli sviken på det viset och att bli liksom falskligen anklagad.
Och förhören, de är fortsatt tuffa här alltså.
Ja, det är klart. Det är nästan så att de är ännu tuffare nu. Det förstår jag. Alltså, polisen vill ju inte lämna det här, den stenen ovänd, så att säga.
Han blev avförd helt från utredningen från våran sida.
Polisen är till slut helt säker på att Andreas inte hade något med rånet att göra, minns spanaren Kenneth Ågren.
När man efterhand nu granskar och tittar på det här så tycker jag att det stärks av att Peter redan i sitt tidiga förhör försöker lägga skulden på den andra transportören. Och det för mig tyder det på att han inte var delaktig. Han skulle aldrig lägga sin medgärningsman. Utan att han försöker skjuta bort allt från sig själv och lägga det på den andra.
Och även om förhören är hårda så har Andreas den svåraste tiden framför sig. Rättegången.
Eftersom egentligen alla omständigheter i övrigt var ju liksom klara och inte ifrågasatta så var det ju just som sagt hans delaktighet som var den springande punkten för hur man skulle så här rubricera detta. Så var mycket av fokus just kring hans eventuella roll i detta.
Försvaret vill få tingsrätten att bedöma brottet som en stöld snarare än ett rån, säger advokat Roger Häggqvist. Det skulle ge kortare straff till de inblandade. Men om det ska gå så måste rätten tro att Andreas var med på kuppen.
Inriktningen under rättegången det var ju att det här skulle då framstå som att det var en ren stöld utav de här pengarna.
Och det blev ju ett korsförhör utan dess like i rättegångssalen.
Det här var inget rån, utan det här var då en stöld, möjligtvis en rejält grov stöld, men inget rån.
De var ju fyra försvarsadvokater, så att det blev ju fyra korsförhör i princip.
Vi hade en gemensam strategi under rättegången.
Ja, men de var ju jättetuffa. De sköt ifrån alla håll.
Och som jag minns det så pressades ju den här andra väktaren rätt så hårt med frågor.
Jag har ett minne av faktiskt att rättens ordförande grep in. Sa att nu får det räcka. Vi har hört nog om det här nu. Och det är inte Andreas som sitter på åtalad bänken liksom.
Hur var det att se Peter i rättegångssalen?
Det blev ju jättejobbigt. Men han såg också ganska skamsen ut om jag kommer ihåg rätt.
Det är oktober, några veckor efter rättegången.
Jag vet precis vad jag var. Här har vi också en av de här starka minnesbilderna. Då jobbade jag som ordningsvakt uppe i Gottsunda centrum.
Han avslutar sin runda. Det är dags för eftermiddagsfika. Andreas sitter själv i allbevaknings lilla lokal. Där finns ett pantry, mikrovågsugn och kaffekokare. Nakna, gulmålade väggar. Ett gallerförsett fönster. Och ett ensamt bord. Radion står på. Andreas surplar på sitt kaffe. Så kommer nyheterna.
Nu har domfallit i värdetransportrånet och så säger de att gärningsmännen är fällda för rån eller grovt rån, jag minns inte. Men i och med att de sa att det var rån så förstår jag att där, liksom, de trodde på mig liksom. Så jag satt och storgrät.
Och lättnad.
Mm. Det var väldigt skönt att höra att liksom att tingsrätten trodde på mig. Så där.
Du blir känslosam idag också när vi pratar om det.
Ja, det blir.
Mm. Vad väcker det för minnen?
Nej, men hela situationen, alltså det är ju man har ju mer ett känsla och minne så, än att man kommer ihåg detaljer, men jag kommer ihåg hur illa jag mådde och hur mycket av en mardröm det här var.
I sin dom skriver tingsrätten att Andreas pressats mycket hårt under både förundersökningen och vid huvudförhandlingen. Domstolen tycker att hans berättelse varit konsekvent och trovärdig, medan rånarnas historia i vissa delar anses vara en efterhandskonstruktion.
När man får ett erkännande, då blir man också bara förbannad och irriterad. Det var ju vårt levebröd. Många hade familjer, så det kunde bli av med jobb. Sen skaffa ett nytt jobb, det är aldrig lätt liksom. Rent ut sagt, vilken jävla idiot.
Väktaren Ove Larsson minns hur domen väckte starka känslor. Inte minst hos allbevaknings-vd Anders Forsén.
Han gav människor stort förtroende. Så att han litade på de här människorna. Så att han var nog ledsen, besviken.
Peter döms till 4 år och 6 månader i fängelse. Han får det strängaste straffet eftersom han missbrukat sin ställning som väktare. Christos, som körde flyktbilen, får fängelse i 2 år och 6 månader för medhjälp till rån. Och för rånarna Jannis och Mikael väntar 4 år bakom galler. Ingen av männen överklagar sin dom.
Det var ett relativt högt straff för ett rån. På den tiden så var det väl så att straffvärdet för ett grovt rån började, tror jag, på 4 år då. Så att på något sätt så även man då kom att kalla det för ett rån, så kom det straffvärdesmässigt att nå upp till ändå vad ett grovt rån skulle kunna ha gett det. Men den bidragande orsaken var väl den stora summan pengar som man då tyckte att detta var, som gjorde att det lyfte upp straffvärdet på det sättet.
Det här fallet är speciellt av flera skäl för advokat Roger Häggqvist. Inte minst eftersom han fortfarande, över 30 år senare, då och då hörs med Jannis.
Till och från så har vi faktiskt under de här 30 åren haft kontakt med varandra. Inte alls i några så här sammanhang som rörde någon fortsatt brottslighet, för det har han liksom aldrig ägnat sig åt. Däremot så har han ju då fortsatt i krögarbranschen runt om i landet. Det har ju liksom varit ett normalt familjeliv med barn och annat.
Grekisk polis hittar 6,5 miljoner av rånpengarna och allbevakning räddas från en konkurs. Var de resterande 3 miljonerna tagit vägen är okänt. Men Jannis pappa uppges ha köpt mark och fastigheter för delar av dem. Pappan döms i Grekland till 4,5 års fängelse för inblandning i rånet. Någon belöning för ett avgörande tips betalas aldrig ut.
Rättsligt sett så var det ju ett avslut. Men jag kände ju att allt det här som sades om mig och påståendena som kom ifrån dem då. Att det här kommer jag att få leva med hur länge som helst. Liksom. Det här har inte jag förtjänat. Ja, nej. Det var inte en rolig situation.
Hade du någon kontakt med Peter sen efter domen?
Jag skrev ett brev till honom. För jag kände att jag behövde lätta på trycket. Liksom. Och fråga varför i hela friden han satt och... Ja, fast med andra ord. Han satt och sa sådär i rätten. Liksom, och hävdade de här sakerna. Så att jag skrev ett brev till honom på anstalten och fick ett svar tillbaka. Som var ganska svamligt om jag kommer ihåg det rätt. Men där han på något sätt ändå hävdade om alla är med ska alla ta sitt straff och bla bla. Liksom. Då skrev jag ett ganska korthållet svar att liksom, jo, det håller jag med om. Om alla var med så skulle alla ta sitt straff. Men nu var ju saken den att jag var inte med. Få in det i din skalle. Liksom. Och sen det var sista kontakt.
Kan han ha trott det på riktigt, tror du? Att du var med?
Ja, det där har jag ju tänkt väldigt mycket på. Och sådär. Kan det ha varit ett önsketänkande? Ja, det skulle nog faktiskt kunna ha varit. Att han hoppades så starkt på att jag skulle vara med på det om det verkligen blev av. Liksom. Så att han intalade sig själv det. Det är inte omöjligt.
När det här fallet skulle avgöras så kom det att handla om Andreas trovärdighet. Han som verkade så tuff och handlingskraftig, men som bara gav sig för rånarna.
När jag ser tillbaka, jag försöker tänka lite grann på vem jag var, hur jag var. Liksom, när det här hände. Det var ju mycket sökande liksom. Sökande efter ett sammanhang och en identitet. Och det trodde jag att jag hade hittat i det militära. Innanför uniformen och skalet så var det liksom en ganska orolig, identitetslös pojke faktiskt. Och det får lite bäring på, tycker jag, det som hände sen. När det verkligen skorpade till sig på allvar så funkade ju ingenting liksom, av den här. Som jag trodde, liksom, träningen som skulle sitta i ryggmärgen, liksom, det spårar ju fullständigt.
Och hur har det här påverkat dig i ditt liv?
Jag fick väl lite svårare att lita på folk, tror jag nog. Det har inte blivit någon bitterhet eller någonting sånt där. Men det är klart att det påverkade mig under ganska lång tid sen efteråt. Sen har det hänt mycket, mycket mer i livet sen dess. Så att det här hade ju liksom fallit i glömska sen länge. Liksom. Tills du hörde av dig.
Det här var den andra och sista delen av P4-dokumentär Insiden och rekordrånet av mig, Niklas Storm. Peter, Jannis, Mikael och Christos heter egentligen något annat. Peter är död sedan något år tillbaka. Trots upprepade försök så har de andra tre inte gått att nå eller slutat svara efter att vi väl fått kontakt. Johan Enander har lämnat kriminaliteten och är sedan många år tillbaka engagerad i att hjälpa andra att göra samma sak.